Uppar ner och nerar upp i det här parallella universumet. Välkommen ska du vara till Fufu-podd, fiktiva universum och faktiska undringar. Avsnitt 11, The Wolf Inside. Själv heter jag Robin och med mig har jag...
Kenneth! Woo!
Hej Kenneth, välkommen tillbaka.
Tack, tack.
Ytterligare en vecka och snacka träck.
Det var en varg, om någon undrar.
Apropå varg. Det här avsnittet heter då, som sagt, The Wolf Inside. Vad tror du de har tänkt på när de har bestämt det här namnet på avsnittet?
Ja, du. Det är väl inte så svårt att hitta kopplingar. Jag menar, vi har kapten här tillfälligt på Discovery, är ju ett får. Saru där, The Kelpien, han är ju ett riktigt får. Så det måste ju hänvisa till honom då, tänker jag. Och så hur han...
Att han är varg på insidan alltså?
Ja, men du vet, han fattar några riktigt tuffa beslut här. Han måste hantera den här fången nere i fängelsehålan och grejer. Jajamensan. Så det är definitivt där kopplingen är.
Den är bra, jag tänkte inte alls på den.
Nej, vad tänkte du på då?
Ja, alltså man skulle kunna tänka sig att det handlar om Burnham också. Alltså hon försöker ju att spegla sin onda sida, typ eftersom det är det parallella universumet. För att kunna överleva i det här universumet. Och då blir det ju The Wolf Inside.
The Butcher of the Binary Stars.
Ja, just det.
Det är ju inte en titel man får utan orsak.
Nej, verkligen inte.
Ja, nej, det ser jag inte alls.
Nej. Eller som alla har hört, varg i fårakläder. Det har väl med det här med någonting med det där att göra antagligen.
Jag vet inte, efter att ha sett det här avsnittet, jag fick ingen koppling alls faktiskt.
Nej, jag känner verkligen att du hjälper mig ingenting här, men det gör ingenting. Jag kan fortsätta här. Och sen har vi också Ash Tylers personlighetsklyvning med Vok där bak som en del av honom.
Nej, jag ser ingen koppling till det alls. Nej. Hur menar du när Wolf? Alltså, ja, nej. Den ser inte jag. Det gör jag inte, men...
Det
är intressant att du tar upp det. Det är ju lite udda sådär, va? Och det gillar vi på den här podcasten.
Precis. Sån här out there bara.
Ja.
Såna teorier som är
spännande, udda teorier. Det gillar vi.
Ja, som inte har någonting med verkligheten att göra eller logik överhuvudtaget.
Exakt.
Ja, precis. Ja. Nej, men då, vi släpper den helt enkelt då.
Ja, okay.
Som en kall potatis.
Ja, precis.
Eller varm potatis, jag vet inte. Ja, men vi går in i avsnittet. Det finns mycket att prata om.
Ja.
När vi nu dyker ner i det här parallella universumet så ser vi att Burnham har svårt att anpassa sig till sin nuvarande position i det nya universumet och som kapten på det här skeppet av människor som försöker att ta din plats när som helst.
Mm.
Allt känns annorlunda och speciellt där när vi ser Saru dyker upp i det här parallella universumet som en slav.
Mm.
Dock gör hon allt för att lära sig hur man ska uppföra sig och hur saker och ting fungerar i detta universumet för att kunna smälta in på ett bra sätt. Vi ser också att Michael och Tyler finner trygghet i varandra i den här situationen, men det kommer att förändras ganska snart, som vi kommer att se. Burnham kan inte skicka datan till Discovery som man behöver för att veta hur man ska ta sig hem då, som hon fick till sig tidigare. Och detta då på grund av alla de här säkerhetssystemen som finns på det här ISS Imperial...
Ja, vad heter skeppet?
Imperial Spaceship Shenzhou.
Ja, just det.
Man undanhåller också information från varandra, ser vi. Saru vill inte berätta för Michael att Dr. Colbert har dött. Och Michael vill inte berätta för Saru att hans ras är slavar i det andra universumet. Så det hade varit lite tufft där kanske. Han var lite nyfiken dock.
Ja.
Stamets är fortfarande hjärnskadad, som vi ser, och går inte att nå.
Mm.
Och det spekuleras också i att han tog livet av doktorn när doktorn då dog i förra avsnittet. Och Tilly säger att hon är den mest kvalificerade att ta hand om Stamets och få honom att fungera igen. Och Tilly, som verkar ha expertkunskap på ganska många områden. Jag får lite associationer till Dr. Bashir där i Deep Space Nine. Och alla vet ju hur han fick sina mentala, eller var han fick sina mentala krafter ifrån.
Mm.
Vem vet. Tilly med sina expertkunskaper verkar nu komma fram till att Stamets ser det här alternativa universumet eller verkligheten. När han kallar henne för kapten tidigare. Och efter lite technobabble så kommer man fram till att han behöver umgås lite mer med svampsporerna i den här kammaren. För att på ett lugnare och mer kontrollerat sätt. För att på så sätt återställa honom till den odrägliga självgoda Stamet som alla älskar. Dock blev behandlingen lite för tuff för hans hjärna, så han dog vad vi kunde se där. För att senare i avsnittet se hur hans kropp helt plötsligt börjar fungera igen. Och för vidare förklaring av vad som händer det här får vi nog vänta lite med, antagligen till nästa avsnitt eller någonting sånt skulle jag tippa. Burnham sen får en order från kejsaren själv att ta död på den största av rebellledare, en Klingon, Firewolf kallas han för, som man verkar ha hittat på en planet på något sätt. Burnham tar sig ner till tortyrkammaren där Lorca finns, och de har lite olika uppfattning om hur långt man ska kunna gå för att rädda sig själv och i förlängningen federationen i deras krig mot The Klingons, mot å andra sidan att hjälpa då de här rebellerna i det här alternativa universumet eller spegeluniversumet. Och det här är ett klassiskt Star Trek-moraldilemma då, att ställa två stora, svåra beslut mot varandra.
Mm.
Burnham försöker få Lorca att se hur unikt det är att en Klingon kan leda en allians med en massa andra raser, och se detta som ett hopp för fred i sitt eget universum då. För vi har ju sett att Klingons inte kan samarbeta med andra raser i Prime-universumet. För att undvika misstanke så strålar Burnham och Tyler ner själva till planeten, vilket i sig borde ge misstanke, tycker jag. De blir i vilket fall tagna till Firewolf av rebellerna. Rebellledaren som visar sig vara vår kära Albino Klingon där, som vi inte har sett på tag, Vok, fast i det alternativa universumet. Michael försöker övertyga honom att hon inte är den massmördaren som hon säger att hon är. Vi ser att Sarek finns där också, som en del av rebellerna. Han kallas för profeten på grund av sin mindmeld-teknik som han har för att kunna känna folks avsikter. Det är väldigt klassiskt Vulcan att kunna göra det.
Mm.
Han upptäcker till sin och allas förvåning att hon är ärlig i det hon säger, och att det finns en värld där människor faktiskt har medlidande med andra. Vi ser också där sen hur, mitt i allt det här positiva, att Tyler börjar aktiveras igen efter att Vok där pratar om Kaelis och hur samarbete med andra raser är nödvändigt. Och eftersom han då är programmerad av Klingons från Prime-universumet, så kan man ju inte acceptera sånt tal, sånt skitsnack. Det är ju en hädelse att samarbeta med andra raser. Så naturligt nog så attackerar han ju Vok för det här. Men han blir ju nedslagen och återställd igen, verkar det som, går till sitt mer eller mindre normala jag.
Kan man kalla det en intern strid?
Det skulle man då kunna göra. I utbyte mot rebellernas överlevnad så får Michael med sig en, vad som man kallar det för, en icke-aktuell data som ska visa var alla rebellbaser fanns. Detta för att få Imperiet till att leta där rebellerna inte finns, samtidigt som Michael då får besättningen på känsla att tro att hon har fullgjort sitt uppdrag på planeten och att kriget mot rebellerna snart är över då, för de vet ju var de finns.
Ja, det var ju aktuellt när hon... När hon fick datat var datat aktuellt, men de skulle ju ändra det så snabbt att det inte skulle ha någon verkan.
Nej, precis. Rebellerna förberedde sig då på att fly från planeten där strax efter den här episoden. Efter att ha blivit utfrågad av Burnham på The Shenzhou så verkar Tyler ha förstått att hans person är förändrad. Han är inte Ash Tyler längre, utan under fångenskapen så planterade man in Vox medvetande, kanske man skulle kunna säga, in i Tylers kropp. Detta då för att infiltrera Discovery och få information. Han försöker sedan att döda Burna men blev stoppad av Mirror Universe Saru där med sin... Han är ju stark, det kan man ju lugnt säga. Kastar honom rätt över rummet. Och som det är det här universumet så blir ju Tyler hastigt dömd till döden för det här. Och skulle strålas ut i rymden som är brukligt i det här universumet för att ta död på folk. Dock ville då Burnham själv sköta den här utstrålningen och skickade honom ut i rymden för att direkt efter det bli uppstrålad av Discovery på något sätt hur det här går till.
Mm.
Det vet inte jag, men det kanske du vet, Kenneth. Men det märker, det får vi prata om sen. Samtidigt hade Burnham lämnat datachippet i Tylers ficka som tydligen då tål vakuum.
Mm.
Som Saru senare tog hand om. Och nu jobbar man ju då på ett sätt...
Det är väl inte så konstigt. Tidigt i datornas historia så hade man ju vakuumtuber.
Ja.
Okej, den var långsökt. Ja, oj, fortsätt, oj, oj. Fortsätt.
Ja, det var skoj. Ja, så nu jobbar man ju då på ett sätt att ta sig hem med det data att man får från Defiance resa tidigare. Ash eller Vock eller vem det nu är får sitta i finkan tills man kommer hem till tribunalen, är det sagt. Innan rebellerna har evakuerat planeten så kommer kejsaren med sitt skepp där dundrande och förstör hela planeten, typ. Och vem är kejsaren?
Badaboom!
Kenneth.
Ella Filippa då?
Hon är tillbaka, Filippa Georgiou.
Ja, det är bra, jag saknar henne.
Ja. Jag har ju verkligen fått hålla minen under våra avsnitt. Det har inte varit lätt. Vad har du att säga om det här avsnittet?
Oj, oj, oj. Ja, det var mycket här.
Det var det.
Nej, jag tänker lite grann på bara i början där hur... När de pratar då, Burnham och Tyler, att... Och det är väl en voice-over alldeles i början också, va?
Ja. Jag hoppar över den biten, jag berättar inte, ja precis.
Nej, det är väl av Burnham tror jag. Men just att, can you hide your decency? För det är liksom kärnan i att smälta in i det här universet. Att du får inte ha någon mänsklig, vad heter det, compassion, empati. Alltså,
medkänsla.
Inga av de här normala reaktionerna får man ha. Utan du ska vara kall, beräknande och ja.
Ja, det måste man nästan vara.
Ja, inte ens det. Nej, du ska, för är du kall och beräknande, då är du ju Vulcan. Du ska vara entusiastiskt elak.
Sätta folk i de här agonizing chambers hela tiden.
Ja!
Det är väldigt, väldigt populärt verktyg det där. De hade ju ganska många av dem också, så de används ju flitigt.
Men det finns ju två varianter av det där. Det finns ju de här agonizer booths, som är telefonkioskar som man plockar in folk i, va? Mm. Men fanns det inte handhållna agonizers också?
Du menar i den här serien eller i Star Trek överlag?
Nej, i Star Trek någon annanstans.
Ja, det stämmer. Det har du nog rätt i. Jag kommer inte ihåg vilken serie det var bara.
Kan det vara The Next Generation någonstans kanske? Eller kan det till och med vara Deep Space Nine? Är det Mirror Universe där? För i sådana fall är det ju, oavsett vilket det är, så är det ju långt in i framtiden. Så att de har väl bara de här telefonkioskarna just nu, utan det kommer de här handhållna grejerna längre fram i tiden då, antagligen.
Mm. Just det.
Och det, man förstår ju att tekniken går åt det hållet. Det är ju mycket mer praktiskt att inte behöva slänga in folk i en telefonkiosk.
Fast då har man ju de mer avskärmade. Det är ju ganska skönt i och för sig.
Ja, men du vill väl vara up and close. Du vill väl vara nära när de skriker ut sin plåga. Du vill väl känna det i luften.
Ja, varför inte?
Ja. Nej, sen så tänker jag ju precis samma som du hänvisade till där. Återigen, kadett.
Ja.
Notera.
Kadett
Tilly är den enda vetenskapsmannen de har på skeppet.
Ja.
Varför tillåts hon att experimentera? Vad hände i början när Burnham kom in och det fanns sex andra i rummet, eller hur många det nu var? Men liksom, det var ju ett helt gäng som stod där vid olika stationer inne i han Stamets sporundersökning, svampundersökningslabb där, va? Och Tilly stod vid en av dem. Vad hände med alla de andra? Var är de?
Det är en väldigt bra fråga, ja. Ja, den ena verkar ju vara smartare än den andra också. Det verkar vara ett väldigt skärpt gäng där när man såg serien från början.
Mhm.
Men väldigt bra fråga.
Nu är de borta allihopa.
Ja.
Det är bara den som är lägst på totempålen som är kvar.
Har gått i pension allihopa.
Och henne låter vi experimentera hur mycket hon vill.
Ja, men hon verkar ju faktiskt kunna en del, trots sin ringa rang.
Ahaha. Jo, nej men absolut. Intressant nog, ungefär vid den här punkten i avsnittet, alltså ganska tidigt, så far det genom huvudet på mig. Men vänta lite, vem är kejsaren egentligen? Har vi fått reda på det? Nej, det har vi inte. Undra vem det är, tänkte jag. Så att det var...
Misstänkte du det någon gång? Du nej. Som, jag menar, du... Nej, okej. Okay. För jag minns inte hur... Jag tror inte jag misstänkte det heller. Ja, men det är svårt att komma ihåg riktigt.
Det är ju lite så att man får ju nästan räkna med... Alltså i Star Trek, de återanvänder ju alltid karaktärer. Jag hade ju på något sätt nästan tänkt mig att det är någon ny. Det spelar ingen roll vem... kejsaren är, för vi kommer ändå inte komma i närheten. Alltså det här är återigen lite med att man kanske inte är på kaptensnivå så mycket som att man är under däck liksom. Och att det är ett annat fokus. Men det är klart att vi skulle hamna hemma hos kejsaren, och det är klart att det är någon vi känner. Det borde ha egentligen dragit som slutsats direkt.
Mm.
Men nej, det gjorde jag faktiskt inte. Sen så var det intressant, Burnham säger samma som jag sa innan, för det förra eller förra avsnittet, det här med rebellerna, att det är intressant att se deras enhet när hon förklarar för Lorca där att det finns en anledning till att faktiskt ta kontakt med de här och att få ett snack med dem.
Jag tänkte direkt när jag hoppar på det tåget där, det här med att Klingons samarbetar med andra och hon ser det som en väldigt bra grej i sitt eget universum. Jag tänkte direkt att jag håller inte med henne för 5 öre. För jag ser det så här, att Klingons kan samarbeta har väl mer att göra med att de nästan blivit utrotade i den här galaxen. Och att de är mer eller mindre tvungna att vara med andra. Eller kan det vara så att alla nederlag har fått dem till att bli lite mer ödmjuka?
Nej.
Det tror jag inte heller, men det är också ett alternativ. I vilket fall så kan jag inte se hur de på något sätt kan sätta sig i förhållande till Prime-universumet, eftersom man då mer eller mindre måste förtrycka eller döda hur många Klingons som helst under en längre tid för att få samma resultat. Och det är ju inte det man vill heller.
Vilket ju går hand i hand med The Vulcan Hello.
Ja, jo.
Det är det enda de förstår.
Ja. Och jag menar, Vok pratade till och med om att det är nödvändigt att samarbeta för att stå upp mot människorna. Ja. Och att det då trumfar på något sätt Klingons sätt att vara, deras överlägsenhet och att sätta sig själv främst och skita i alla andra. Så hon är väl lite naiv där, skulle jag tro.
Ja, om hon trodde att hon skulle hitta någon form av botemedel eller universallösning eller någonting som hon kunde ta med sig hem, något hon kunde säga kulturellt. Ja, men minns att Kales sa, eller något sånt där, va? Jag menar, då bedrog hon ju sig gruvligt här, för det existerar ju inte.
Nej.
Men å andra sidan, vi vet ju med facit i hand att 100 år in i framtiden så är ju Klingons vänner med, de är ju en del av The Federation. Ja, det är fred i alla fall.
Ja, jag tänkte säga, när blev de det? De hade ju fred när det passade dem.
Blir de inte en del av The Federation?
Jag kan ha missat det här. När blev de det?
Ja, of the Federation. Is the Klingon Empire part of the Federation? Det är tydligen en vanlig fråga som folk ställer. Ska vi se, Memory Alpha, kom igen.
För det jag har kunskap om, så vet jag att de hade en relation med federationen, en allians under väldigt svåra tider. När de verkligen behövde hjälp. Men annars så har inte jag minne av att de har verkligen gått in i federationen och blivit en del av den. Då måste det ha varit i TNG under en snabb period. Och sen tagit bort det.
Okej, okay. Det står så här. I TNG-avsnittet Samaritan Snare så frågar Wesley Crusher Captain Picard så här. Hände detta före The Klingons joined the Federation? Men grejen är att i senare så avsnitt så visas det ju aldrig att de är en del av federationen, så antagligen så var det en referens till att man slutade kriga helt enkelt och man blev allierade. Så nej, du har rätt, de är inte en del av federationen, men de är allierade.
Under vissa perioder i alla fall. Det vet jag ju under The Dominion War i Deep Space Nine, så här var de ju illa tvungna till slut att alliera sig med...
Det är rätt spännande, faktiskt. Intressant att det aldrig blir... Vänner blir de aldrig.
Nej, det är väl svårt att bli vänner med en ras som ser sig som helt överlägsen alla andra.
Men alla Klingons vi möter, mer eller mindre i Deep Space Nine i alla fall och framåt, finns inte så mycket mer framåt, så är de ju väldigt sympatiska. Alltså är det de här gamla krigarna som kommer och hälsa på där, och det är, jag menar, alla, och även Worf liksom, och de flesta förutom The Duras Sisters och några till som är lite, vad ska man kalla det, inte uteliggare, Rogue Elements heter det. Alltså sluta skratta. Förutom några som liksom går utanför normen en aning då, som de här Dura Sisters. Så de flesta Klingons vi stöter på är ju lite träiga men schyssta snubbar.
Jag vet inte hur schysst Gowron är. Han kanske är rolig på fest, men han var väl inte jättetrevlig mot resten.
Nej, men du kan ju garva åt hans ögon i flera
veckor. Det kan man göra.
Veckor.
Definitivt. Roligt ska man ha åt honom.
Ja, absolut. Nej, och vi såg ju Klingon cloaking också, att de har ju bidragit med det. De hade ju satt en cloaking, en så här fält över hela sin bas där inne på planeten, så att den var osynlig.
Mm.
Det hade hon ju kunnat göra. Hon hade kunnat sno åt sig lite ritningar eller någonting.
Mm.
Det hade ju gjort nytta liksom. Men nej. Inte.
Nej.
Och sen så hade vi ju ditt orakel där också, Sarek.
Och det tyckte du, det gillade du antar jag, när han kom in i bilden.
Sarek har skägg.
Ja, precis.
Jajamän. Så det är precis som Spock och Soval är det väl vid något tillfälle. Deras Mirror-versioner har de här goatee.
Mm.
Små getskäggen. Det tyckte jag var roligt. Men notera det att när vi träffar fårets Mirror-version så har inte han skägg, han har inte ens päls. Man borde tycka att han hade ull.
Han är ju inget får.
Nej. Ja.
Han är en slav.
Ja. Jo. Och ja, till skillnad från får menar du, som är väldigt självständiga individer.
Precis. Vi lämnar det där här, den där härdan. Det måste varit lite jobbigt för henne där, Burnham, att bli tvättad och badad av Saru där i början.
Tycker det kändes jätteobehagligt.
Ja, det måste verkligen ha känts obehagligt. För honom var det säkert en vanlig vardag, men...
Jo, visst, precis. Men jag menar, har ju inte ens namn, liksom.
Nej. Han kallade ju honom till och med för Saru en gång av misstag.
Ja.
Och så fick jag typ skoja bort det eller säga att du påminner mig om någon och därför som heter det, typ. Och därför ska jag kalla dig för det.
Problemet är ju lite att han kanske har ett namn innan han blev infångad, eller... Jag vet inte, de kanske odlar de här på fält, vad vet jag. Jag vet inte var Kelpiens kommer ifrån. Av namnet att döma låter det som de växer på havets botten. Så att han kanske har en koppling till det namnet, även om han inte som slav har ett namn längre.
Mm.
Men det, whatever. Det är väl inte hela världen. Och sen så till, om vi är tillbaka till in i Discovery igen där, så gör ju hon den här kopplingen som vi också gjort tidigare, att Stamets såg parallella universum.
Mm, precis.
Och så dog Stamets.
Ja, för stunden.
Också.
Ja.
Min kommentar här i mina anteckningar var, sicket deppigt avsnitt.
Alla dör.
Ja!
Typ dör en varje avsnitt nu, kändes det som ett tag.
Ja, väldigt! Men Stamets, han är tydligen då inte helt riktigt död. Bara nästan väldigt nära. Men däremot så får han möta Dark Stamets. Och det var ju lite kul.
Mm. Mm.
Ja, det var ju så här alldeles i slutet där, så får han faktiskt möta sig själv.
I dröm, typ.
Japp.
Så att folk förstår, men ni har väl sett avsnittet, antar jag.
Ja, nej men jag tyckte han hade mycket snyggare kläder, faktiskt.
Dark Stamets. De var schysstare uniform så där.
Kläder är viktigt.
Kläder gör mannen. Se bara på Tilly. Hon är kapten. Kapten Killy.
Killy, ja.
Japp. Ja, nej, och jag har ju faktiskt funderat lite. Jag har inte sagt det, men jag har gått och funderat lite på var Vok tog vägen.
Ja.
Det enda jag kommer ihåg, alltså fundera tillbaka lite. Vad är det vi vet egentligen? Jo, det är ju den här spionen som vi har inspärrat ner i källarhålan där på Discovery. Hon satte honom i säkerhet på något vänster.
Ja, precis.
Och sen så sades det inte mycket mer om det.
Det var knäpptyst.
Ja, och det tyckte jag var underligt. Undra vad han håller på med. Ja, han är väl ute och flyger någonstans. Och så har jag inte brytt mig mer om det. Som en duktig, korkad tittare ska uppfatta det hela.
Ja. Du fyller mallen helt enkelt.
Ja, precis. Men nu var det verkligen. Det är där han är! Nu förstår jag.
Så från början när vi har sett Tyler där så har han aldrig varit sig själv eller varit människa, kan man väl säga, på riktigt. Nej, för utan alltid funnits det här elementet med bakgrunden hela tiden.
Du sa att det var Tylers kropp, men var det inte Vox kropp? Sa hon inte att de hade karvat bort allt ur hans kropp som gjorde honom till Klingon?
Ja, men just det. Ja. Hur det nu är möjligt. Ja,
nej, precis. Mm. Tills det bara är en vanlig sketen liten simpel människa kvar.
Just det. Så det du menar är att Ash Tyler kanske inte ens finns?
Nej, det är väl bara hans minnes...
Ja, just det. Så är det nog.
Memory patterns. Fast å andra sidan sa inte doktorn innan han blev dödad förra avsnittet att han... Hade de inte på något sätt... Det var ju R runt alla vävnader.
Ja. Mm, alla organ och allting.
Alltså, är det så att de har tagit Tylers kropp som en mall och liksom gjutit om Vox organ till det utseendet? Eller? För vi vet ju att de kan, som vi kom fram till från avsnitt sen, att de kan ju föröka sig. Så att det är ju humanoider det här. Så långt ifrån varandra är de ju inte.
Nej, det är ju väldigt långtgående, vad ska man säga, teknik de har för att få det här att fungera.
Det är, ja.
Och även Starfleets egna doktorer kunde ju inte ens hitta något fel med dem. Så att det...
Ja. Nej, men det här kan jag ju tänka mig att det här är en sak som man, med tanke på vilken smärta och vilka... Alltså, vilket dåligt resultat det ändå gav. Så det här är väl inte lite. Riktigt... Ja, precis. Det här är väl inte så man använder den här tekniken. Jag tror inte det var meningen att det här någonsin skulle ske. Och jag kan tänka mig att det är en grej man inte gör igen. För det funkar ju inte särskilt bra.
Nej, men jag menar, det här måste väl på något sätt aktiveras på ett smart sätt. Om det ska kunna fungera eller inte aktiveras alls. På en väldigt bra stund. Jag menar, det måste ju vara något fel i att han helt plötsligt när man tar upp vissa samtalsämnen så bara klick så aktiveras han.
Jo, men det såg du ju också på hennes, vad heter hon, Larell?
Ja. Larell.
Ja, fången där, spionen nere i källargrottan där. Hon, källarhålan, hon såg ju förvånad ut när Vok inte vaknade till liv. När hon läste den här Kales-versen och han började återupprepa det. Och ändå så är det Tyler som går därifrån.
Mm.
Det var ju inte väntat, utan det var ju där aktiveringen skulle ske. Där skulle Vok kasta bort minnena och personligheten från Tyler och ta över kroppen och ja.
Lite som han gjorde när doktor kom på att han inte var människa eller att det var någonting som var fel.
Mm.
För att skydda sig själv. Så tog han ju ihjäl doktorn där.
Ja.
Det är väl samma anledning.
Japp.
Ja, de behöver nog finslipa den tekniken lite grann.
Eller kanske bara ge upp den helt och hållet. Å andra sidan, det är ju bara om 10 år som de är inne på det här med eugenics. Så att, ja, tänk återigen, portorikanerna är ju på väg liksom.
Ja, vem vet, det kanske är så att Tilly är en av de första som, hon är också en av de här alfa-experimenten.
Så tänker du, ja. Nej,
jag
tror det inte.
Nej, jag tror inte mig själv heller. Men jag menar, jag tänker mest på att hon är så duktig på så mycket. Men en person som hade varit enhanced på det sättet hade inte haft allergi för allting heller.
Ja, eller så är det bara en bieffekt.
Ja. En feature.
Sen så har ju det här avsnittet har ju en speciell grej. Det har ju ett rekord inom Star Trek.
Mm, just det.
14 minuter och 6 sekunder teaser innan refrängen, eller på så här menar jag inte, introt kommer menar jag.
Refrängen.
Det är ju helt sjukt. Du har ju sett halva avsnittet innan de börjar med verkligen. Introt. Åh. Ja, nej, den var lite speciell faktiskt, men...
Men det har väl med att det var vart säsongsuppehåll, kanske?
Ja, jag vet inte.
Det är ju inte det första avsnittet efter säsongsuppehållet i och för sig, så det...
Nej.
Nej.
Men det är ju en grej man kan se i serien nu för tiden, att de kryper längre och längre in. Å andra sidan, intron blir ju mindre och mindre, så att ibland är det ju bara en titelskärm och så är det inte mer.
Ja.
Så att det, de leker ju rätt mycket med formaten idag.
Mm. Visst var alltså introduktionen väldigt lång där. Men sen gjorde de i avsnittet något längre också än vad de brukar göra.
Yes.
Täcka upp lite av tiden. Jag tror det var några minuter längre än vad det. Det var inga 42, utan det var typ 47 minuter eller något sånt var avsnittet, tror jag.
Ja.
För att reparera lite. Annars hade det ju typ varit hälften av avsnittet, som du säger.
Ja, verkligen. Och det här var första gången vi fick se Andorians och Tellarites.
I den här serien, ja. Yes.
I Discovery, ja, precis. Jag vet inte, Tellarites tycker jag är ju en av de fjantigare raserna i Star Trek. Det är liksom, det är rymdgrisar som, ja nej, jag vet inte, de...
Är det bara för deras, hur de ser ut?
Nej, men hur de uppför sig också, de är ju rätt korkade.
Ja.
Finns det inte något avsnitt av The Next Generation där Picard ska försöka prata Tellarite språk eller något? Finns det inte någon sån där han håller på att göra bort sig?
Ja, jag minns inte det. Men jag minns att de var ett pain in the ass i Enterprise i alla fall.
Ja, just det. Det var de, ja. Precis.
Men de har ju ett litet roligt, underligt sätt att vara. Att de uppskattar ju att man har lite, vad kan man för brutal humor mot varandra.
Och de vill ha en varmare rumstemperatur än vad människor har. Och de tycker om att ta lerbad. De är otåliga, de är envisa, de har tänker högt om sig själva, alltså, och precis som du säger, de tycker om att argumentera.
Mm.
Och vad äter de? Jo, råa frukter och grönsaker. Alltså, det är ju rymdgrisar.
Ja. Jag ska inte försvara dem.
Nej, alltså jag kan inte gå så långt som till att säga att de är rymdsvin. Men ärligt talat, de ser också ut som någonting som kommer från Mupparna.
Ja, faktiskt.
Ja, så att, ja, nej, de står inte högt på min lista. Andorians gillar jag dock, det är en cool ras.
Det kanske är lite sent att göra om Tellarites nu, möjligtvis. Men jag menar, titta vilken omskolan de gjorde på Ferengis.
Ja, jo. Ja, nej, men vadå? Se vad de gjorde med Klingons.
Ja.
Det är ju nu.
Ja, två gånger har de gjort om dem.
Ja, dessutom. Ja, nej, jag vet inte.
Du vill ha fler Vulcan-avsnitt.
Nu vet jag inte om vi... Du får det nästan att låta rasistiskt det här.
Det var det du som sa, men jag vet ju att du gillar Vulcans, för de är ju lite mer som du.
Nej. Nej, 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 nej. Nu har du missuppfattat fullständigt. Jag kan uppskatta, jag tycker det är en intressant kultur och ett intressant sätt att se på saker och ting. Jag erkänner det, det gör jag. Men
vi hade ju en argumentation om det här med att ta in aliens i akademin och så vidare.
Ja.
I deras akademi.
Jo, men de hade ju rätt där.
Nej, det har de inte.
Jo, det hade de. Det var du som hade fel. Men okej då. Fair enough. Om jag då är Vulcan, vad är du då? Tellarite?
Helst inte. Vad skulle jag vara?
Ja, precis. Vad skulle du vara?
Borg. Nej, jag vet inte.
Robin Borg.
Nej, jag har faktiskt ingen aning vad jag skulle vara.
Nej, men det kan vi väl lämna över till lyssnarna. Så återkom gärna med förslag på vad ni tror att Robin skulle vara.
Det beror på vilken lyssnare, tror jag.
Jag tycker att alla lyssnare ska vara med i detta. Har vi något vi kan tävla ut? Har vi någon vinst, Robin? Kan du ge bort en katt eller något? Jag vet inte.
Nej, jag tycker om någon för mycket.
Ja, ja, okej. Okay. Ja, vi har ingen vinst annat än äran. Men kom gärna med förslag på vad ni tror att Robin är för en Star Trek-ras.
Du får välja valfri vara ur Kennets bokhylla.
Nej.
Filmer, serier, böcker. Bara välja.
Nu tycker jag att vi går vidare. Ska vi inte vara såna?
Ja, det var en ordentlig cliffhanger vi fick se där på avsnittet The Wolf Inside, som tar oss vidare till avsnitt 12 nästa vecka. Ska bli spännande att se där vad vi får reda på.
Se fram emot det.
Ja, visst, absolut. Med gamla, nya skådespelare som kommer tillbaka igen. Mm-hmm. Eller hur säger man?
Precis. Nygamla eller något annat.
Det blir väldigt roligt.
Ja, jo. Ja, ja, absolut. Ja. Det är så. I vissa avsnitt är jag inte så där jättespänd på att fortsätta med nästa så där. Men det kliar lite faktiskt i fingrarna på att plocka fram fjärrkontrollen och fortsätta titta.
Mm.
Men så här nu när vi har samlat oss i slutet av avsnittet så tänkte jag komma med ett litet tips. Det passade inte riktigt in i någon av diskussionerna vi hade just nu, men jag vill ändå få med det. Det här är någonting som jag postat på sociala medier för länge sedan. Det är en podcast som heter Forward Thinking. Den är nedlagd sedan länge, men det var en sån här riktigt väl efterforskade, välklippta, ordentliga avsnitt. Den var riktigt, riktigt genomarbetad. Och den handlade om allt möjligt, om ny teknologi och forward thinking. Tanken var liksom att det handlade lite om framtiden då. Vad kommer att hända med olika företeelser i framtiden? Och de hade ett avsnitt som hette The Star Trek Economy. Och nu är det här avsnittet släpptes 2014, så det är ju långt före Discovery dök upp på scenen. Men ett vansinnigt intressant avsnitt. Jag kan varmt rekommendera det. De går alltså igenom hur det här, jag vet inte, var det förra eller förra avsnittet, så nämnde vi lite grann om hur det här med pengar och så fungerar i Star Trek, just att de har Latinum och de har ju allt de behöver. Jo, precis, det var när vi pratade om Ashs mamma som åkte på semester.
Ja, precis. Paradiset där,
ja. Ja, de har ju allt de behöver. Och de talar lite grann i det här avsnittet av Forward Thinking, hur fungerar en sån ekonomi? Alltså, om alla har livsbehovet, vad jobbar man för då? Och hur jobbar man? Och hur fungerar pengar? Och sen tar de en del referenser till experiment som sker och har skett då i nutid, där man talar om medborgarlön och liknande. Jag tror jag refererade till det redan i det avsnittet. Så det är ett riktigt intressant avsnitt, och de har inte gjort något annat om Star Trek, utan det var just det där då. Mm. Men är det så att man har lust att djupdyka lite grann i The Star Trek Economy, så kan man nog googla fram det på forwardthinking.com. Annars så lägger vi väl en länk i...
Ja, det gör vi. Vi lägger det i show notes.
Ja, precis.
Så det är lätt att hitta.
Men den kan jag varmt rekommendera. Jag vet inte, jag är ganska säker på att jag skickade länken till dig en gång i tiden, men kan du minnas om du lyssnade på den eller inte?
Nej, inte en chans. Jag har ingen minne av det alls.
Nej.
Jag tror inte det, för jag... Det
är ju väldigt länge.
Jag får ingen association heller, så jag tror inte att jag lyssnade på den.
Nej, okej.
Okay. Ja. Backloggen är ganska stor när det kommer till podcast, så att man prioriterar överlag.
Absolut.
Det känner du väl till?
Jajamän. Jo, jag vet hur det är. Men jag kan, som sagt, det är, i och med att podcasten i övrigt är död, den är värd att lyssna på. Mycket av det var intressant, men bara lyssna på just det här avsnittet kan jag faktiskt rekommendera, för det var väldigt intressant.
Ja, och det här kommer ju då från Kennets hjärta också, för vi blir inte sponsrade av någon.
Va?
Eller hur? Nej.
Nej, men...
Ta tillbaka allt som du har sagt till på slut.
Okej, jag kommer aldrig säga något positivt om Coca-Cola igen. Och jag hatar flingor.
Ja. Det är en hint där ute, va? Eller?
Ja, precis. Eller så är det kanske så att vi bjuder in, snälla, sponsra oss. Är det så att du har massa pengar och vill ge dem till mig personligen, så får du gärna göra det. Behöver inte alls gå igenom podcasten.
Nej, just det.
Det är okej att muta mig direkt. Då blir det mer pengar till mig och mindre till Robin. Det är helt okej. Mm.
Just det. Tack. Om man nu vill muta dig, Kenneth, och hur får man kontakt med dig?
Du vet, då går man till Twitter och så skickar man ett meddelande till allt inom IT. ALLTINOMIT.
Ja, toppen. Man får ju begränsa sina donationer lite grann, för det finns ju en begränsning på antalet tecken här bara. Det får man tänka på.
Man kan skicka ett meddelande och så kan jag skicka DM och så kan man skicka över kontouppgifter och så går det. Jag tar emot Swish, tack.
Ja, det är bra. Ja, mig kontaktar ni genom att skicka ett mail till robin@fufupod.se. Vi finns också på sociala medier och betygsätt oss gärna och skriv gärna recensioner. För det får oss att nå fler personer som kanske kan tycka det är kul att lyssna på oss.
Japp. Och en som har tagit kontakt med oss, det är vår tidigare vän Alexandra, eller tidigare. Jag menar en... Jag försökte säga att hon har ju skickat in förut. Det var det jag försökte säga. Vi får en återkommande feedbacklämnare, Alexandra. Så, nu blev det rätt. Och hon skrev så här, hon ligger lite efter, men hon lyssnade på det här avsnittet om MUD. Vi hade en liten diskussion där om Q och att han inte kan dyka upp i Discovery. Och då skriver hon så här, att kan inte Q typ räknas som en fyrdimensionell varelse? Snyggt sätt att få honom att lägga sig i utan att faktiskt ha med honom personligen. För annars känner vi väl inte till så många fyrdimensionella varelser mer än The Prophets i Deep Space Nine.
Mm, just det.
Man kan ju fråga sig varför man ens bryr sig om att nämna varifrån han fick den där saken om man inte tänkt fortsätta spinna vidare på det vid ett senare tillfälle. Och att profeterna skulle lägga sig i är ju inte så troligt, det är inte alls deras stil. Jag tror på Q, skriver Alexandra. Jag tyckte det var en intressant tanke.
Ja, faktiskt. Jag hade inte haft någonting emot om han kom tillbaka. Han är ju väldigt underhållande.
Oh ja.
Sen kan man göra det bättre och sämre. Det ser vi i olika serier också. Att vissa serier har man gjort honom mer underhållande och som en bättre karaktär än i andra.
Tiden borde ju generellt sett inte vara ett problem för honom. Han borde ju kunna poppa upp lite när han vill, egentligen. Men det finns ju de här grejerna då med att det finns en viss kontinuitet och sådär, men ja. Alltså jag vet inte, det känns som att hela Star Trek Prime-universats kontinuitet är ju uppe i luften just nu. Jag vet inte hur de ska sy ihop det här i Discovery.
Alltså det du menar med att vi skiter alltihop, vi drar in Q också. Det kan inte bli värre.
Nej, men lite så. Alltså, vem bryr sig vid det här laget? Vi måste ju ändå göra en lösning där Bobby Ewing kommer ut ur duschen. Liksom. Vem var det som sa det? Det var Paula som sa det för ett par veckor sedan.
Det är inte det som räddas kan längre riktigt.
Ja, på något sätt. Men jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Men det var mycket intressant tanke där faktiskt från... Alexandra, så fortsätt om ni har några coola slutledningar eller intressanta synvinklar, så se till att ta kontakt med oss, please.
Yes. Nästa vecka så är det avsnitt 12, Vaulting Ambition, som det handlar om. Har fått väldigt höga betyg också, precis som det här avsnittet, så det kan väl inte bli annat än bra. Och till dess så får ni ta hand om er och så ses vi nästa vecka, Kenneth.
Jajamän, det gör vi. Ha det bra, hej!
Ha det gott.